Det är ju så här när man kan få höra både det ena och andra som människa. Och ibland kan människor säga till mig så här, ja, du måste vara en gudsman. Och sen var det två unga män som frågade, min fru, hur är det att leva med mig alltså? Ja, sa hon, vad tror ni? Det är ett bra svar. Så här, fromma fantasier. Men i alla fall. I alla fall så var det så här, för många år, 25 år sedan så åkte jag nattåg från Skövde, jag bodde i Skalaborg då, upp till ett konferens uppe i Umeå. Och då var det så att det var fullsatt på sovtåget, så jag fick ligga i en liggvagn, va. Och då är man sex personer, ganska trångt, det är svettigt där, och det är kassar och allting sånt här. Och så är det damer också, så man kan inte klä av sig utan man får en filt över sig. Det är ganska trångt. Sådär. Men så var det en ung man som var där och han läste visst på Lidingö på den tiden. Så han ville prata lite då, var lite om teologi. Så vi satt i sittvagnen halva natten och pratade. För de andra sov där så vi kunde prata. Men i alla fall, kom jag fram till Umeå då och... jag var ganska trött, så ganska borta ut på ett sätt. Jag hade plastkassar och en trunk sån här bredvid mig där. Så fick jag se då var det andra förkunnare som kom dit. De hade blanka skor, de hade fina kostymer, vit slips och vit skjorta och sådär. Och det satt jag på första bänken där. Och då säger en av de här då pastorerna till de som hade hand om konferens så här: vad fint socialt arbete ni har. Ja, vad menar med det? Ja, han som sitter där, han är ju uteliggare. Nej, sa han, det är ju han som ska ha första seminariet. Sen så kom den här pastorn och bad mig om förlåtelse. Jag sa, man vet aldrig vad det är för folk. Man ska inte döma en hund efter håren, sa jag. Så är det. Nog om det. Jag får säga som Paulus skriver där. Inte ett mänskligt är med främmande. Så är det. Så att man kan, allt från Gud som alltid uteliggare. Så är det med människor. Ja, man vet aldrig hur det är. Det är bättre med Herren. Låt oss be. Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi dig, Herre, att du öppnar våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan, Herre. Vi ber om din välsignelse i Jesu Nazarens namn. Amen. Och nu ska vi gå till Paulus, Filipperbrevet, det andra kapitlet från den 12:e versen. Filipperbrevet, andra kapitlet från den 12:e versen. Så skriver han så här: därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Nu är det så här att när Paulus skriver Filipperbrevet och sen i Kolosserbrevet, så är det ungefär i början på 60-talet efter vår tid direkt, kan man säga. Och under den tiden så är han i Rom. Han har ju, eftersom han är romersk medborgare, så har han alltså begärt att bli dömd i Rom av kejserliga makten. Så han är i Rom och där var han i 2 år som, ska vi säga, husarrest. Det var inte i någon källare alltså, utan folk kunde komma in och ut till honom under de här 2 åren i Rom. Och där så skriver han Kolosserbrevet och Filipperbrevet då. Och då var det en kejsare i Rom som var relativt tolerant, kan man säga. Sen kommer kejsaren Nero så småningom och då är det slut med Paulus. Då kommer han bli avrättad. Va? Så att den politiska makten, ungefär som idag förresten, som var i Rom, man visste aldrig riktigt hur det var. Ibland kunde det vara någorlunda och ibland var det rena förskräckligheten. Och det är utifrån den här, när han är i husarrest, så skriver han om här. Han hade en fångvaktare och han behövde inte svälta och så vidare eftersom han var romersk medborgare. Det är intressant sånt här. Han utnyttjade det också. Och då skriver han så här: arbeta med frukten och bära på frälst. Ja, men är man inte frälst, tänker många. Jo, men att ta emot Jesus är första steget. Det är inte steget, utan det första steget. Och det innebär att arbeta med bävan på förfrälsningen. Det innebär att han ska växa till i ditt liv och du ska förminskas. Det är det som det innebär. Att arbeta på, det är helgelsen egentligen som det står om här, va? Frälsningen. Men frälsningen är en process också. Det, där tar jag emot Jesus. Men sen är det en process där han ska växa i mitt liv och jag ska avta. Och det tar hela livet dessutom. Sen kan man bli ju gammal som helst. Det har ingen betydelse i sammanhanget. Och bävan, för det är Gud som verkar i er. Observera, det är han som verkar i oss. Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och det innebär då att det handlar om att han ska vara nummer ett i våra liv. Det innebär också att leva i den första kärleken som det står i andra kapitlet i Uppenbarelseboken. Alltså hans vilja, har ni tänkt på det? Det är hans vilja som sker genom oss. Det är ju häpnadsväckande. Det är ju helt otroligt, får man säga. Alltså att hans goda vilja verkar genom oss, genom enskilda kristna och genom församlingen. När vi håller oss till hans ord och den heliga. Och det spelar ingen roll om det är många människor eller få. Herren ser inte på så sätt. Utan han ser till hur ser det ut i hjärtarna. Och att han får vara här i våra liv och att hans vilja sker i oss. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fräckvia och rena. Hur blir man fräckvia och rena? Genom att Jesus bor i oss genom sin heliga ande. Och att han har satt på sig sin rättfärdighet, va? Genom tron på honom. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Så att ni lyser som stjärnor i världen och ni håller fast vid livets ord. Det var någonting som var för några veckor sedan. Först trodde jag att det var sån här, jag ska väl säga, perverst ironi. Men det visade sig att det inte var det. Och det var alltså en så kallad kristen etiker, som en kvinna som föreslog att man skulle dela ut kondomer utanför kyrkan så att det skulle bli en barn inte skulle födas. Det är Sverige idag det. Hoppsan. Och jag tänkte, det här är ju inte klokt. Det här, vadå? Jo, det här är ett fördärvat släkte och falska fördärvat som kommer med sådana förslag. Det här är Satans anhang egentligen. Det här är djävulens attack mot människan som är skapelsens krona. Jag har ett annat här i församlingen, jag har, den heter Klimatet, Sveriges nya religion. Och det är vad det handlar om det här alltså. Det är sjukt, det är perverst alltså. Och det är fördärvat långt inne i de kristna leden. Så jag har hört till leda, Sverige är ett kristet land och det ska fortfarande vara kristet. Det är inte alls ett kristet land. Det har varit en gång, det är inte idag. Det är ett missionsland. Och när man kommer med sådana förslag, det är allt annat än kristligt. Eller att, som jag sa i förra predikan jag var här, när man sänker till 16 års ålder för att byta kön. Då har man kommit ihåg, detta är ett fruktansvärt hedna land, Sverige. Men det innebär att, vad ska vi göra då? Vi ska be om väckelse och det måste börja med oss själva. Och det måste börja där. Och så ska vi be om desperat bön över det här landet och över de här orterna där vi bor. Desperat bön. Och det är bara den heliga ande som kan ge den bönen. Kan vi inte sitta och be själv, utan han ger som en gåva när vi ropar till honom. Det här är församlingens uppgift i den tid vi lever nu. Alltså. Och du som lyssnar och ser på det här, det är din uppgift också. Inte bara sitta och bli underhållen på något kristet event. Utan det här är vad det handlar om idag. Om det här landet ska ha någon framtid. Alltså. Då blir ni nära för mig på Kristi dag. Att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves, skriver Paulus. Jag även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer, jag är glad och gläds med alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Paulus förstod att han skulle snart få lida martyrdöden. Va? Det är därför han skriver som man gör, att hans blod kommer att utgjutas. Va? Och det blev ju så också, så småningom här. Men då har han fullgjort sitt lopp. Så att säga. Då har han fullgjort det som Herren hade sagt att han skulle göra. Och då tog Herren hem honom. Va? Halleluja. Jag har bett Herren, låt mig bara få fullgöra det lopp som du vill att jag ska göra. Sen får det vara bra. Jag vill inte leva en dag till, men när loppet är slut vill jag komma hem. Så är det. Och församlingen sa, halleluja! Då går vi till kapitel 3. För övrigt, mina bröder, gläder i Herren. Det står inte var glada i er själva. Det står gläder i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen. Och för er är det tryggare, alltså glädje. När vi har vår glädje i Herren, då vill vi också leva i hans ord. Vi vill också att den helige ande ska fylla oss varje dag. För glädjen är så stor att få tillhöra honom. Alltså. Helt enormt. En glädje som bara han ger. Och om vi läser Galaterbrevet 5 så är glädje den andra frukten efter kärlek. Så är det också. Glädjen är någonting som finns där. Den kan ingen ta ifrån. Man kan se sur och förgrämd ut för människor. Men inuti har man en djup glädje som ingen kan ta ifrån. Varken människor, Satan eller demoner. Så ser det ut. Halleluja. Se upp för hundarna. Se upp för det onda arbetande. Se upp för det sönderskurna. Det är vi som är det omskurna. Vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Det är intressant vem som skriver det här. Nu ska man komma ihåg att vilka han kallar hundar, det är de judar som kommer till hedna församlingar och säger att de måste omskäras. Därför att Paulus, han är själv, jag ska gå, han talar om sen hur han egentligen, var han kommer ifrån. Det är intressant att han är hedningarnas apostel som själv är en sträng jude från början. Men han skriver, ni ska inte omskäras. Varför det? Nej, det är så att Jesus har kommit med evangeliet, juden Jesus Kristus, han som är judarnas messias, men våran frälsare och förresten också deras frälsare, så ser det ut. När han kommer med evangeliet så behöver inte vi gå över till judendomen. Vi behöver inte hålla på med judiska bruk. Vi är befriade. Så är det. Halleluja. En del försöker, jag ser två diken ska jag väl säga inom svensk frikyrklighet. I alla fall den mer konservativa, den liberala tar jag inte upp nu. Den mer konservativa, det är detta, va? Det här vi håller oss i, så behöver vi söka oss tillbaka till kyrkofäderna och vi ska söka oss dit och dit. Va? Och behöver vi göra ett rätt möte och vi måste fira en rätt gudstjänst och så vidare. Och det här är igen det där, men då är det Jesus plus något annat. Då blir det Jesus plus något annat. Men sen finns det ett annat dike som jag tycker ökar hela tiden. Och det är det judiska, judadiserade diket. Och det är så här, va? Ja, men nu ska vi fira sabbat, vi ska tända ljus, vi ska be på ett speciellt sätt, vi ska iaktta alla de judiska högtiderna och så vidare. Och det här är ett judadiserade dike. Jag ska komma in på det, vad Paulus skriver om det här. Han skriver, du behöver inte alls hålla på så här. Behöver inte hålla på. Om du har det som fritidsintresse, okej. Okay. Men kommer inte att tro att du är rättfärdig för att hålla på det sättet. Det är du inte alls. Det hjälper inte ett dugg på något sätt, kan jag berätta för dig. Vad skriver Paulus? Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre, alltså omskärelsen. För om någon tycker att han ska förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen, alltså enligt Mose lag, är av Israels folk och Benjamins stam. Alltså han tillhör Israels folk och är av Benjamins stam. Sen efter 135, då bara Kochba-upproret var, då kastar romarna ut judarna ur Israel. För Bar Kokhba var en falsk messias gestalt som kom och sa att det var han som var messias 135 och gjorde uppror, typ siloterna. Och då blev de utkastade därifrån. Och sen blev det bara då att det var ett folk alltså. Och det fanns två, Shimai och Hegai. Och Shimai var mera liberal, och Shimai följde man inte, utan är mera i fariseistiska tradition. Sen försvinner fariseismen i stort sett. På det viset så blir det ett folk bara när de blir landsflyktiga sen. På det viset. Det är väl lite historia så där, va? En hebre född av hebreer, i fråga om lagen en farise, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderig man. Helt fantastiskt. Vem kan räcka upp handen och säga att man är det? Vem kan säga det? En oklanderlig man var Paulus, eller Saulus som han då hette. Genom lagen. Han uppfyllde alltihopa. Han var helt övertygad om det. Han var en rättrogen farise. Va? Allihopa de andra slänger i väggen. Han är nummer ett alltså. Han var så. Och så kommer det här. Totalt antiklimax. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar nu som förlust för Kristus skull. Är ni med? Ha? Allt det som var en vinst för honom före räknar han som en förlust för Kristus skull. Det måste ju ha hänt någonting med Karl. Och det har inte varit så lite som hände. Va? Han var en förföljare av församlingen på väg till Damaskus. Han var en oklandig man enligt lagen. Han var en sträng farisé. Han var från Benjamins stam. Han var hebré och hebré. Alltså, allt detta är han alltså. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Just det. Där satt det. Han som är, som han har beskrivit, har alltså räknat det andra som en förlust i förhållande till vad då? Jo, det har jag funnit långt med kunskapen om Kristus, Jesus min Herre. För han skulle jag förlorat allt och räkna det som skräp för att finna Kristus. Det här är ju radikalt, vet du. Det här är ju radikalt. Det visar ju på. Det är till dig och mig det här. Vad bygger du ditt liv på? Va? På Jesus Kristus eller vad då för någonting? Min fina kyrkliga eller frikyrka tradition. Allt vad jag lärt mig som barn eller vilken fin släkt jag har. Vad bygger du på för någonting? Eller bygger du på att jag har hört den gudsmannen predika? Eller bygger du det? Jag var med på det fantastiska väckelsemötet. Bygger du på det? Ja, men nu måste du komma till Paulus, det Paulus skrivit. För han skulle ha förlorat allt och räknat som skräp för att vinna Kristus. Det är han som ska vara centrum och ingenting annat. Så ser det ut. Det är enligt Paulus, det är enligt Jesus själv. Det är enligt de andra skrifterna i Nya Testamentet också. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdighet är från Gud genom tro. Alltså du förstår, i Paulus fall, han var en oklandig man i lagen. Och så blir han funnen alltså i rättfärdighet, i tron på Jesus Kristus. Han får en helt ny rättfärdighet som inte han kan fullfölja, utan han får det som en gåva. Det är så tron fungerar. Han får det som en fullständig gåva ifrån den förtärande Herren. Herren Sebot genom hans son Jesus Kristus. Och när du tror, som lyssnar på det, och när du tror på detta så är du rättfärdig. Det är helt enormt. Vi säger, ja, jag är rättfärdig. Det här är ju enormt alltså att det är på det. Det är helt enormt alltså att jag är rättfärdig som en usel syndare i mig själv. Helt fantastiskt. Det är ett mirakel utan like alltså. Och det är det Paulus beskriver här. Han beskriver det här. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Just det. Det fick han inte genom lagen. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. Och det blev det också. Han blev sen avrättad precis som Jesus blev det. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Ser ni vilken beskrivning det är Paulus? Han gör upp med sitt gamla lagiska och religiösa liv. För att vinna Jesus Kristus. för att leva med honom och i honom. Inte så att jag redan gripit, jag redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus. Observera, han skriver, han är själv gripen av Kristus Jesus. Och därför vill han bara fortsätta att förmedla vem Jesus är och nå fram till uppståndelsen den dag då Jesus kommer åter. Är vi gripna av Jesus Kristus? Det är en fråga jag får ställa till mig själv gång på gång. Är jag gripen av honom? Eller är det bara en teori, är det en teologi? Eller är det ett namn som flyger lätt förbi? Eller vad är det? Va? Eller är jag gripen av honom? Gripen, allt kretsar kring honom. Är det så? Det är så han vill ha det, va? Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Allt han har beskrivit förut. Och sträcker mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är Paulus det. Han från Benjamins stam. Mm? Han. Det är det handlar om. Det var en gång en professor i teologi. Han kom till Mallorca. Nu har de demonstrationer. De vill inte ha så mycket turister. Jag har stor förståelse för dem. Men i alla fall befolkningen där. Men han kom dit. Och då kom den helige ande även på balkongen. Och han hade familjen med sig. Och så började han på att skrika på balkongen. Jesus Kristus lever! Halleluja! För det hade han ju i huvudet, men då tillade han ner till hjärtat. Va? Så var, och barnen sa, men farsan, du skämmer ju ut oss. Va? Kan inte stå och skrika på balkongen. Ja, men han lever ju helt. Han blev gripen. Och när han kom tillbaka till Lund där han undervisade så blev det lite annan sorts undervisning, kan jag berätta. Hur kunde det komma? Hur den helige ande kom över honom på balkongen? Han kom över honom. Bara rakt upp. Helt fantastiskt. Sån är vår Herre. Man vet aldrig. När man minst anar det så pang sa det. Så bör ni tänka, vi som är mogna. Och tänk in annorlunda av sig ska Gud uppenbaras för er. Låt oss hålla fast vid det vi nått fram till och inte gå baklänges. Att gå tillbaka, va? Och det är ju så, vi lever i en tid nu. Vad är det som Herren förväntar av oss? Att vi ska vara uthålliga. Det är uthålligheten. Fortsätta att be. Fortsätta att ropa till honom. Fortsätta att säga till dem. Du vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Man tar ifrån ordet och lägger fram inför hans ansikte och ropa till honom. Och så be att Herre, ge oss inspirationens bön så att du kan komma och bara fånga hjärtarna på nytt och de blir frälsta i Jesu Nazarens namn. Och börja med mig och låt det sen få fortsätta. Jag har ingenting emot alla de här bönerörelserna som är nu. Det blir fler och fler och så vidare. Det är inget fel med det, men de måste få desperat bön. Annars blir det ännu ett fritidsintresse av alltihopa. Och så träffas man och klappar varandra på axeln och så blir det inte så mycket mer. Utan man måste få det här så att det griper, Jesus Kristus griper den. Och att det blir hjärtarna omvänder sig. Bröder, ta med till föredöme och se på den som lever efter den förebild ni har i oss. Det går jag ofta sagt, jag säger nu med tårar, många lever som fiende till Kristi kors. Så är det. Många lever som fiende, och då menar inte Paulus här hedningar till höger och vänster. Utan han menar de som är troende. Att de lever också, de är ljumma, det är inte så. Och sen de här också som vill att de ska omskäras och så vidare, fast de tror på Jesus. Alltså, de lever som fiende till Kristi kors. Det kommer att sluta fördärvet. Det har buken, så kommer han in på det här. Så här ser mänskligheten ut. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära, det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Och det är gång på gång så här, ha buken till sig Gud. Vad är det? Ja, det är det här. Ni frågar efter vad ska vi äta och dricka. Man har buken till sig Gud. Det är girigheten, det är mitt namn, det är att vara populär, det är att vara med på ett event där alla andra är med på, de stora predikanterna samlas, bla bla bla. Alltså det finns massor med det, men det är jordiskt. Man har buken till sin Gud. Och det kommer inte att sluta väl, förstår du. Men den buken, man måste rannsaka sig. Vad har jag för någonting? Är jag gripen av Kristus Jesus? Eller tänker jag mer på det jordiska, hur det ska gå, hur det ska bli? Och vilka vänner har jag? På vilka kallelser har jag? Så är det lika i kristenheten också, på det sättet. Tyvärr. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Just så var det. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därför väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Intressant här, va? Vi har vårt medborgarskap i himlen. Ja, jag har mitt medborgarskap i Sverige, men det ligger långt ner på dagordningen, kan jag säga. Först och främst är jag alltså medborgare i Guds rike här på jorden. Men jag har mitt medborgarskap i himlen. I andra och tredje hand är jag gift med min fru. Och det är inte dumt. Men det tillhör den här tidsåldern. Utan först är i himlen. Jag är medborgare i himlen, som Paulus skriver. Och jag är också medlem i Guds rike. Jag kan vara med i en församling, jag kan vara med i det på det sättet, va? Men jag är medborgare i himlen. Och jag är på väg dit. Det här livet som vi har här på jorden, jag ska inte säga riktigt, men det är ett interimtillstånd på ett sätt. För vi är på väg dit, bort dit vi ska. Eller vi ska komma hem. För vi har vårt medborgarskap i himlen, skriver Paulus. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra dem lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Så att det innebär just det där. Den här kroppen ska vi då, Paulus talar här om uppståndelsen när Jesus kommer åter, va? För han har makt att lägga allt under sig, och det gör han idag också, så det är så. Det är inte EU eller Sveriges riksdag eller vad det nu är för någonting. Ibland så undrar man om det inte är ett gäng papperstigrar som kineserna säger. Utan de har sin tid, och sen det som Jesus sa till Pontius Pilatus, militär och politiker: du har ingen makt över mig om du inte givet ovanifrån. Nej, så är det idag också. Herren har inte ändrat sig på något sätt. Han är precis lika då som nu. Så är det. Det har sin tid. Alla riken har försvunnit. Romarriket finns inte längre. Sovjetunionen finns inte heller längre. Ottomanska riket finns inte, för så länge EU består. Alltså det är hela tiden så kommer rikerna bara klappa ihop sig. Varför det? Ja, när tiden är inne kommer Herren att göra det. Men hans rik kommer inte, för himlen kommer inte att rämna. Och Guds rike kommer inte att förstöras överhuvudtaget. Men alla politiska riken går mot sin undergång förr eller senare. Det innebär automatiskt att något går runt, så kommer Jesus tillbaka. För det har funnits många riken som har gått under, fast han har inte kommit tillbaka på det sättet. Under 2000 år och längre tillbaka också. Babels rike försvann. Ja, visst. Det är en grushög idag. Det finns inget kvar där Babel var. Och det ena riket kommer och andra riket går. Vi ska inte ha förtröstan på de politiska rikena, utan vi ska ha förtröstan på Herrens rike. Det är han som har hand om alltihop, och vi tillhör honom. Det är som den gamla salmen här, vi är gäster och främlingar. För det är det vi är. Men vi ska arbeta här för att människor ska vinnas för Jesus och för att hans rike ska formeras på ort efter ort. Nu ska vi gå till Kolosserbrevet, andra kapitel. Från den 16:e versen. Kolosserbrevet andra kapitel från den 16:e versen. Så här står det: låt därför ingen döma er vad ni äter eller dricker. Nej. Alltså så här är det. Jesus säger så här i Markus 7:e kapitel så här. Han förklarade all mats för ren, Jesus. Alltså kan vi i princip äta i alla fall det som är nyttigt. Man behöver inte stoppa i sig det som är onyttigt och giftigt. Då är man ju dum i huvudet. Va? Så jag är inte med det att göra. Man måste ju använda förnuftet någon gång. Va? Så det går inte. Men han förklarar all föda. Det skriver Paulus här. Låt er inte döma er för ni äter och dricker. Det är ju inne nu med det här klimathysterin att man ska sluta äta kött. Och man ska äta. Jag ska berätta för dig. Man måste äta kött om man håller på med manlig krigföring. För då får man protein när man ska gå och be mot demonerna. Så är det. Det går inte att sitta och äta morötter och gurka om man ska gå mot andemakterna. Det går inte. Utan man måste protein och det är rejält nötkött alltså. Jesu namn. Ja, det var ett råd från Livsmedelsverket. Nej då, men i alla fall. Förstår ni alltså? Det är sådana här saker också. Va? Man behöver proteiner. Och jag tror att mycket så ligger den onda andemakten bakom de här sakerna. Att vi ska sluta äta och vi ska bli bundna med mat och dryck. Klart man inte ska dricka brännvin och alkohol. Det är inte det handlar om. Va? Men vi ska kunna äta och dricka det som går att äta och dricka. Det är det Paulus skrev. Han var mycket noga med matreglerna förut innan han blev gripen av Kristus Jesus. För han följde ju Mose lag, men vi behöver inte följa Mose lag. Nej. Inte alls. Det är en sak när det gäller mat och dryck och hur vi ska fira ett möte och i templet och så vidare. Det har vi frihet. Däremot hur vi ska leva. Ja, där är det på ett annat sätt. Det gäller fortfarande. 10 Guds bud och så vidare. Alltihopa där. Det gäller hur vi ska leva med varandra. Det har inte blivit förändrat. Jesus skärper ju det till och med förresten. När han undervisar. Eller när det gäller högtid, nymåne eller sabbat. Här skriver Paulus. Alltså, ni behöver inte alltså det. Låt er för ingen döma er när det gäller högtid, nymåne eller sabbat. Det behöver inte göra. Behöver inte dömas av det. Behöver inte gå in att man gör det på fel sätt. Man behöver inte göra det alls. Allt detta är en skugga. Observera Paulus. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Han menar sabbaten, mat och dryck. Och det här med högtid och nymåne. Alltså, det var en skugga. För det som skulle komma. Men det är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet och ängladyrkan. Som pratar på om det är det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt köstliga sinne. Här bara skit, så här om Paulus. Vad de har sett och hört och det ena profetiska budskapet efter det andra. Det ska bli si och det ska bli så. Det måste ju prövas alltihopa. Här gör Paulus rent. Men det kan vara köstligt sinne bara för att göra sig märkvärd. På det viset. Han håller sig inte till honom. Och så ber jag, han håller sig inte till honom som är huvudet. Och så får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger. Stöd och sammanhåller med den av leder och sen. Här talar han om församling, jag talar om Kristi kropp. Han håller sig inte till huvudet utan han har egna uppenbarelser om saker och ting hela tiden. Om ni med Kristus har dött från världens makter. Varför beter ni då som om ni levde i världen? Och böjer under bud som ta inte, smaka inte, rör inte. Har ni kommit tillbaka till världens makt? Skriver Paulus. Vi tillhör Jesus Kristus. Allt detta gäller sådant som ska användas för brukat. Det rör sig om människobud och läror. Och det var ju det som Paulus, eller Jesus, gick så starkt emot. Alltså, fariseerna hade dels varit Guds bud, men sen hade de äldste stadgar. Och det var alltså uttolkningar, och de var många fler än egentligen vad Guds ord lärde. Och då säger Jesus, alltså, ni följer de äldste stadgar som egentligen är människobud. Och det är det Paulus kommer tillbaka till här också. Vi ska hålla oss till Guds ord som är uppenbarat och inte en massa tolkningar hit och dit. Och så blir man bunden. Man lyssnar mer till tolkningarna än man lyssnar till själva ordet. Och vi lever i den tiden i Sveriges kristenhet idag också. Visserligen ser det ut som vishet, men själva fromhet, ödmjukhet och späkning av kroppen. Men det har inget värde utan tillfredsställer bara det köttliga sinnet. Vad Paulus skriver, vad säger han för att det? Anden, Herren är anden och det är Guds ande där är frihet. Vi är fria alltså. Varför är det så svårt att leva i frihet? Svar, vi vill så gärna, vårt eget kött vill leva under lagen så vi visar hur fantastiska vi är. Att vi kan tillfredsställa saker och ting, vi kan uppfylla det som Gud vill. Och gör vi inte det så kommer Herren att se till vår goda vilja och våra fantastiska ambitioner. Och då blir det bra i alla fall. Nej, det blir inte bra i alla fall. Utan det är Herrens ande, där är frihet. Amen. Här är vi bara prisar och tackar dig nu. Tack för att du har gett oss friheten i Jesus Kristus. Tack för att du har gett oss en Herre och Mästare som bor i oss genom din helige Ande. Och vi tackar och prisar dig Herre att vi behöver inte frukta för någonting. Och vi ber nu om uthållighet och vi ber att vi får den desperata bönen ropande till dig så att människor blir frälsta, så att människor vänder om och du ska börja med oss. Vi ber om detta i Jesu Nazarens namn. Vi ber att du bara tar bort alla plustecken och allting, utan det bara återstår. Precis som när lärjungarna tittade upp på förklaringsberget så såg de ingen utom Jesus. Vi tackar och prisar för detta. I Jesu namn. Amen.